Det finns någonting som kallas för 10 000 timmars regeln. Hand upp ni som känner till det här begreppet. Ja, det är ganska många. Det är en studie. Det bygger på en svensk psykologiforskare från början, och så är det någon annan som har utvecklat det lite grann. Som menar att man kan, nästan vem som helst kan bli expert på nästan vad som helst med 10 000 timmars målmedveten träning. Att talang är lite överskattat. Och det är lite grov förenkling, men ungefär så liksom går det här ut på. Och tänker, det är väl lite som Ingmar Stenmark en gång för 100 år sedan, som någon som tyckte att han hade ju lite tur när han åkte, det var väl hur käpparna for och inte. Och han sa, det är märkligt att ju mer jag tränar, ju mer tur har jag. Så. Men att det här med målmedveten träning över tid, vad det gör. Och det finns ju en sanning i den här oerhörda kraften av det regelbundna, det upprepade. Vi har ju liksom talesättet om droppen som urholkar stenen. En liten droppe. Men om den droppar tillräckligt länge, tillräckligt många gånger, inte samma droppe då, men flera droppar, så urholkar det hårda berget. Eller liksom vanans makt är stor. Och jag tränade judo under 7 år kanske. Och varje träning, varenda träningspass började med fallteknik. Vi skulle falla i golvet. Och judo går ut på att man ska ju ta motståndaren och liksom få ett bra grepp, och så ska man dänga dem i backen och sen ska de ligga kvar där. Och eftersom vi gjorde det på varandra så behövde man ju lära sig att också vara den som blev kastad i golvet. Och för att man inte skulle skada sig så behövde jag veta, hur ska jag falla? Och det kan jag ju inte tänka på när jag blir kastad, utan det måste ju sitta liksom automatiserat i kroppen. Så varenda träning, spelade ingen roll om det var en nybörjare med vitt bälte eller om det var en jätteduktig människa med svart bälte, alla övade på fallteknik. Höger sida, vänster sida, framåt och bakåt. Varenda träning. För det skulle sitta liksom automatiserat. Man skulle inte behöva tänka på så här, oj, nu håller jag på att flyga här. Hur ska jag falla? Utan det skulle bara komma helt automatiskt. Vi är inne i serien som heter Led ditt liv. Och lite grann är utifrån där vi är i vår tid. Coronapandemin bröt ju många vanor. Nästan allt av föreningsliv och aktiviteter bröts. Och så att många gamla vanor försvann. Och under den här tiden så har nya vanor formats. Det har varit typ videomöten och promenader och videomöten och promenader och videomöten och promenader. Kanske lite, men inte så mycket. Men många av oss har format nya vanor. Och jag tänker så här, att där vi är nu, när allting börjar öppna upp lite grann, mycket aktiviteter sätter igång. Nu är vi i ett läge där du har lite, ska vi säga, förhandlingsutrymme i ditt liv. För att antingen är det de gamla vanorna som du hade tidigare som ska tillbaka. Eller så är det vanorna som du har format under coronapandemin som ska fortsätta. Eller så ska du skapa och forma helt nya vanor. För där vi är nu, liksom, det har inte riktigt kommit igång, men alldeles strax. Det är som ett litet fönster, en liten lucka. Och den, om liksom 2 månader ser det annorlunda ut. För då har du antingen fortsatt med det du gjorde från liksom innan, eller fortsatt med det som har varit under pandemin, eller så har du börjat om med någonting. Så vi har lite grann ett fönster här, när allting ska gå igång. Därför, under några veckor, så talar vi om led ditt liv. Låt det inte bara hända. För om inte du leder ditt liv så kommer det ledas åt dig. Och så kanske vi hamnar i ett att det bara blev så. Och en del saker i livet, de bara blir. Men det är ganska mycket som man inte vill att oj, det bara blev så. Utan att vi faktiskt leder våra liv. Att ha lite intention. Första söndagen talar om att leda sin tanke. Att du är ju faktiskt herre över inflödet i ditt liv. Du är herre över inflödet. Vilka böcker läser du? Vilka poddar lyssnar du på? Vilka klipp tittar du på? Vad är det du matar din tanke med? För det som du matar ditt sinne med, det kommer ju färga dig väldigt mycket. Led din tanke. Och Bibeln ger oss också, alltså Paulus säger, tänk på det här. Och vad är det? Jo, men det som är sant, det som är rätt, det som är gott, det som är rent, det som kallas dygd, allt som förtjänar beröm, läste vi. Alltså det finns riktning för mina tankar, att jag inte bara låter det hända. Förra söndagen talade om att leda sitt hjärta, det här lite diffusa, kanske den sången som Linda sjöng, den här riktningen för mitt liv. Vad söker jag? Vad är skatten? Vad är viktigt för mig? Vad är viktigt för mig? Att bevaka, att bevara sitt hjärta, att leda sitt hjärta. Och där också det här att vi är ju lite märkliga som människor, att vi är så kluvna, för vi vill två olika saker samtidigt. Vi vill så mycket. Vi vill käka både broccoli, men det är ganska gott med chips, jag vill ha det också, till exempel. Vi vill spara, men vi vill ju köpa också. Alltså vi vill motstridiga saker. Och vad gör jag då? Ja, men ett sätt att leda sitt hjärta är att säga Jesus är Herre. Att böja sig under honom och säga Herre, jag behöver hjälp. Jag vill följa dig, men jag vill så mycket. Led mig du, var min Herre. Och idag ska vi stanna upp vid att leda då sina vanor. Och vi börjar i 1 Timoteus 4. Och vers 7 och framåt. Texten kommer upp på väggen här. 1 Timoteus 4 och 7 och framåt. De gudlösa gamla myterna ska du avvisa. Träna dig istället i Guds fruktan. Fysisk träning är nyttig på sitt sätt, men Guds fruktan är nyttig på allt sätt. För den har löfte om liv, både för den här tiden och för den kommande. Träna dig i Guds fruktan. Det här ordet träna, det är vårat gymnastik, gymnazo. Gymnastisera dig i gudlighet, står det i grundtexten. Gymnastisera dig i gudlighet. Lite märkligt uttryck. Men Paulus gör ju här en parallell mellan den fysiska träningen och en någon slags andlig träning. Det här säger att ja, den fysiska träningen, den är bra. Träna kroppen, det är nyttigt. Och man kan säga att belöningen som man talar om, det är att den har löfte om liv i den här tiden. Så träna dig, din kropp. Det är nyttigt, den har löfte om liv i den här tiden. Men, säger han, att gymnastisera sin gudlighet, den har löfte om liv både i den här tiden och i den kommande. För att vi vet ju att tron på Jesus och livet med honom, det har ju inte bara att göra med evigheten, utan det har ju med nuet också. Men detta uttryck, träna dig i Guds fruktan, gymnastisera dig i gudlighet. Vad all sin dag kan man det? Vad menar karn egentligen? Lite längre ner i texten så talar han sen till Timoteus, var ett föredöme i tro, i renhet, i kärlek, lev i skriften och så vidare. Och jag tänker så här, alltså, gudlighet. Vad är det? Ja, men hela mitt, liksom, min riktning mot Kristus i bön, i tillbedjan, i tjänst, i givande, i lydnad, i min vandring. Jag vill följa dig. Och om vi då sätter ihop dem, för jag menar, i allt annat i livet så vet vi ju att om jag övar så blir jag vad då? Bättre. Det jag tränar på, det blir jag ju bättre på. Det kommer lättare med mindre ansträngning. Det blir naturligare en del av mig. Om jag tänker så här då. Gymnastisera dig i gudlighet. Kan man bli en bättre tillbedjare? Hur skulle det se ut? På ett sätt vill jag säga, nej, det är ingenting som jag övar mig. För att min tillbedjan, den kommer ju av att jag har liksom sett och förstått vem Kristus är, vad han har gjort. När han säger, Jörgen, du är förlåten. Du är älskad av mig, den högste, den störste, jag som har skapat allt. Och någonstans bara i mötet med honom, där föds ju min tillbedjan och min beundran. Så är det ju. Men jag tänker så här, att träna sig, liksom, kan jag bli en bättre tillbedjare? Ja, också. I betydelsen av att jag har lättare för att fokusera och vända hjärtat till honom. Att för att hjärtats tillbedjan ska väckas. Jesus säger till fariserna vid tillfälle så här: de ärar mig med sina läppar, men hjärtat är långt borta. Jag tänker att om jag har övat mig i tillbedjan, kan jag bli bättre. Jag tänker att jag behöver inte ha en perfekt vecka bakom mig där allting gick väl och så kom jag i en härlig stämning och lovsångsteamet har stämda instrument, ljuset lagom dämpat, och där någonstans, då kan jag liksom, åh, Gud, du är god. Utan jag kan ha haft en skitvecka bakom mig och Jonas bas är ostämd, Simon spelar i otakt och Linda vet inte vilken vers hon var på, och ändå, alltså, kommer sången från hjärtat. Att jag blir inte så lätt distraherad, för att min tillbedjan handlar inte så mycket om vad är omkring mig just nu, vad händer, hur funkar, utan jag har växt på något sätt i min förståelse att nu ska jag tillbe Gud, och då spelar det ingen roll faktiskt hur det är omkring mig, om den bredvid mig sjunger falskt eller om det var en dålig vecka. Jag tillber Gud från hjärtat. Att gymnastisera sig i tillbedjan. Kan jag bli en bättre givare? Jag hade kollekt, tog upp en kollekt alldeles nyss här. Ja, det är klart man kan bli en bättre givare genom att ge mer. Och det är bra. Men finns det någonting annat där? Att hela min attityd växer i generositet. Att det inte blir så att Almina kliver fram och säger, nu ska vi ta upp en kollekt, och du bara, nu ska vi göra det där igen. Det är ett sånt kött varje söndag. Utan någonstans så kommer istället, vad underbart att jag får vara med och ge in i Guds rike. Hörrni, vi skulle behöva samla in en extra gåva till. Yes, jag är med. Hur mycket behövs? Hörrni, det är en som skulle behöva låna en. Ja, du kan ta min. Då tänker jag så här, då har jag växt i generositet, i givande. Det kommer naturligt. Det är inte så svårt, utan det bara händer. Det som är falltekniken i judon, och nu höll jag på att falla här också, att jag behöver inte ta i, utan givandet är bara, yes, nu ger vi. Vi skulle behöva 3 personer som hjälper till med att städa här ute efteråt. Hej då, jag kan väl om ingen annan. Eller sen, vi skulle behöva 3 personer som städar. Jag är med. Är du med? Tjänandet kommer. Man är inte trög att tjäna och vänta på att är det ingen annan som kan? Va? Vilka sega människor. Utan jag bara kliver in. Att man blir snabb att tjäna. Varför? För jag har övat mig. Jag har gymnastiserat mig i min gudlighet som gör att på något sätt de här, kan vi säga, egenskaperna, det här sättet att tron tar sig uttryck, det kommer naturligt. Det går ganska enkelt. Det kräver inte så mycket. Det är bara att säga, ja, det är klart vi gör det. Och det handlar ju inte, det här måste du höra noga, det handlar inte om att Gud ska älska dig mer. Jag har varit lite nervös inför den här förkunnelsen utifrån det här. Det handlar ju inte om att jag ska bli mer kristen. Det kan du inte bli, min vän. Antingen så är man frälst, man har sagt ja till Jesus och då är jag född på nytt, hans barn för alltid, eller så har jag inte det. Det finns ingen skala på det. Och det beror inte på vad jag har gjort, utan det enda jag kan skryta över, det är ett kors i historien där Jesus hängde och sa, det är fullbordat, Jörgen, du är förlåten. Och jag säger, tack, jag tar emot. Så handlar inte om att du ska bli någon slags bättre kristen, att Gud ska älska dig mer. Nej, nej, nej. Utan det här handlar bara om att livet med Gud i min tro, att det är de egenskaper som Gud har och är, som jag vill ska bli en del av mitt liv, att de kommer mer och mer naturligt. Det blir falltekniken för mig, att oavsett vad livet slänger på mig så är det liksom, ja, det blev bön, det blev tillbedjan, det blev tjänst, det blev givande. Det är det som kommer ut, det är det som kommer naturligt ur mitt liv. Och att det blir vanor som bygger mitt liv. För de har löfte om liv nu och sen. En bibeltext till från Hebreerbrevet 5, vers 13 och framåt. Den som lever av mjölk är inte mogen för en undervisning om rättfärdighet, för han är fortfarande ett barn. Den fasta födan är till för vuxna, för de som genom övning har fått sinnena skärpta till att skilja mellan gott. Som vad då? För de som genom gymnasio. För de som har gymnastiserat, att träna sig, jag växer i urskiljning, i mognad, i förståelse. Det här var ju någonting som vi var inne på då första söndagen framför allt. Om att förnyas i sitt sinne, att mogna, att växa i att kunna avgöra vad som är Guds vilja. Det handlar om att växa i sin tro, i sitt liv. Så det här uttrycket, det här sättet att tänka finns ju med genom Nya Testamentet. Att leda sitt liv, att leda sina vanor, leda sitt tänkande, att livet inte bara händer. 10 000 timmars regeln. Att det jag har gjort många gånger över tid med någon slags intention. Om man säger att man kan bli expert på nästan vad som helst. Tänk om jag blev en expert på generositet. Tänk om jag blev en expert på givande, på tjänst. Tänk om bön var det som bara, vad jag än möter så blir det bön av. En del av er lever i det här. Jag blir så fascinerad och avundsjuk på människor som direkt bara liksom, vad man än möter, vad som än händer, så då hamnar man i en slags bön. Det är ju fantastiskt. Gud välsigna dig, du som har det. Jag önskar att det blev en ännu större del av mitt liv. Eller det finns du som i samtal med människor så hamnar man nästan, du bara hamnar i tron på Jesus på en gång. Jag är så avundsjuk på dig. Jag är inte där. Jag vill växa i det. Tänk om i samtalet med människor att jag hamnade där gång på gång på gång. att leda sitt liv, att gymnastisera sin gudlighet. Att jag inte blir riktigt lika beroende av alla omständigheter. Att allting ska ligga perfekt då. Ja, men nu kan jag be en bön. Nu kan jag tillbe. Nu är alla distraktionsmoment borta. Utan det bara kommer. Det sitter där. Det är en naturlig del av mig. Det är det som har blivit en integrerad del av vem jag är som människa. Det blir liksom ett så här default-läge. Standardläget är ikryssat. Tänk att få leva ett sånt liv. Att få leva i de vanorna som gör gott, bygger upp, som för mig närmare honom. Och jag tänker att träna sig i givande tjänst, tillbedjan, finnas med liksom. Alltså ju mer jag gör av en sak, ju mer det blir en vana, desto bättre, om man säger så, blir jag på det. Desto enklare kommer det ju för mig. Över tid, det är på något sätt nyckeln, över tid så formar det. Tänk er de här vanorna, som de små besluten som är så små att de knappt är beslut, men de här som bara över tid, över tid, över tid, över tid. Det är inte så många av oss som varje kväll bara, jag ska väl borsta tänderna ikväll också. Britta, måste jag? Jag gjorde faktiskt det förra veckan. Och så är det nyheten. Jag såg det är så jobbigt ut i världen. Ska jag ändå borsta tänderna? Utan liksom, ja, men ni hör ju själva. Det är ju de här, ja, men det bara händer, det händer, det händer, det händer. Och det ger liv, det ger hälsa in i vår mun och till glädje för våra medmänniskor. De små besluten över tid. Och det är inte så ansträngande, det är väldigt naturligt, det bara sitter där i våra liv. Så det är så mycket av våra vanor som formar våra liv. Och det är så mycket i våra vanor som formar vår tro. Det är fantastiskt med starka gudsmöten. Älskar det. När Gud liksom drabbar en människa. Men det är så mycket av din tro som formas över tid. Jag har sagt det många gånger förut här, att en gudstjänst kanske inte är livsförvandlande, men många tillsammans är. Får bara säga några korta ord där om gudstjänstlivet också, och ett regelbundet gudstjänstliv. Att oavsett var jag är i livet så finns gudstjänstlivet där. Ja, men nu är du brukar jämt tjata om att gå på gudstjänstjuren. Måste man det? Nej, min vän, du måste inte gå på en enda gudstjänst. Inte ens för att vara frälst. För man blir frälst genom att säga ja till Jesus. Då flyttar han in i ditt liv, för det står ett kors i historien. Måste jag gå på gudstjänst? Nej, det måste du inte. Inte på en enda. Men det beror på vad jag vill med mitt liv och min tro. Vad vill jag öva mig i? Man kan säga att helga sabbaten, det är ett av de 10 buden som finns med. Och Gud säger ju faktiskt att regelbundet avsätta tiden för honom är viktigt. 3 Mosebok 23. Under 6 dagar ska arbete utföras, men den 7:e dagen är vilosabbat. Lyssna, en dag för helig sammankomst. Det är Herrens sabbat, var ni än bor. Den sabbaten för Israels folk, det var inte bara så här, nu kan du ligga i hängmattan, tugga på ett grässtrå och vila. Det behövde de också. Vi behöver den rytmen i våra liv. Men han säger, det är en dag för helig sammankomst. Man gick till templet, man offrade, man var med i tillbedjan. Var du än bor. En Herrens sabbat. Han kallar det för min sabbat i kapitel 19 där. Måste man? Nej, det måste man inte. Du måste inte gå på en enda gudstjänst till i hela ditt liv. Nu hoppas jag att ingen ropar halleluja. Utan det beror på vad vill jag med mitt liv. Vart är jag på väg någonstans? Dina vanor bygger tron över tid. Om vi går tillbaka till 1 Timoteus 4:7. Träna dig, gymnastisera dig i Guds fruktan, i gudlighet, att träna dig. I den här texten finns också aspekten av att välja bort i första raden. De gudlösa gamla myterna ska du avvisa. För runt Timoteus, som den unga ledare han var där, där fanns det en massa, det fanns villolärare, det fanns människor som seglade iväg alla möjliga gamla saker. Och Paulus säger, ja, men vet du, avvisa det där, gå inte in i det där, utan välj bort. Prioritera bort. Och för att välja så behöver vi också välja bort. Att prioritera är att säga både ja till någonting och säga nej till någonting annat. Därför in i den här hösten, in i den här tiden som vi har nu, innan allting riktigt har rullat igång, vill jag säga, led ditt liv, min vän. Led ditt liv. Låt det inte bara hända. Inte för att Gud ska älska dig mer. Nej, aldrig. Det kan han inte. Han älskar dig så mycket det bara går. Det är inte för att du ska bli liksom bättre och säga att jag gör det här och det här. Nej, vet du, det är ingen av oss som duger riktigt. Det är därför det står ett kors i historien. Det är därför det finns någonting som heter nåd, som vi behöver allihopa jättemycket ha. Utan vilka vanor vill jag formas av? Vad vill jag att mitt liksom default-läge, mitt standardläge ska vara? Det som kommer naturligt. Det som är mitt vanliga. När något händer, tänk om min första reaktion alltid var bönen. Tacksamheten, tillbedjan, tjänsten, givandet. Det livet vill jag leva.